Ja, det är Radio Tyresö du lyssnar på. 91,4 MHz lokalt och globalt på webben tyresoradion.se. Och nu har jag förmånen att träffa Dagny Tirén. Jag blev så glad när du ringde upp mig. Det är så sällan vackra kvinnor ringer upp mig sådär nu för tiden. Vad var det som gjorde att du kände till mig? Hade du hört mig på radion?
Jo, det var när jag har växt upp i Björkhagen men bodde i, flyttade till Umeå och gick lärarhögskola. Och sen så upptäckte jag att jag hade inte fått nog av Norrland, som många säger. Jag flyttade till Norrbotten och kom tillbaka 1998 efter 30 år.
Jaha.
Och då så letade jag faktiskt efter P1.
Var bodde du då?
Då bodde jag flyttade till Skarpnäck.
Jaha.
Då fick jag nämligen samma skog som jag har växt upp vid i Björkhagen.
Var det Björkbacken unge? Nej, Björkhagen unge.
Ja, det var med. En av många.
Jaha.
Ja.
Gick du skola där?
Ja, det gjorde jag. Det var en av de första enhetsskolorna i Sverige.
Ja.
Och Björkhagen var då ett utav de här där man byggde mycket.
Ja.
Och i skolan under en period så var vi 2000 barn.
Är du 40-talist?
Ja, född 46.
Ja.
Ja.
Det var, vad kallades det för? Vad kallas 40-talet för?
Ja, jag vet inte. Det finns många uttryck. Men jag kunde konstatera i alla fall att när jag flyttade tillbaka 98.
Ja.
Då var det B-skoleform i Björkhagens skola. Så få elever var det där.
Ja.
Och jag hade ju jobbat i Abisko. Och där var det B-skola. Och det tyckte jag var...
B-skola, vad
ja, betyder det? Betyder att man går flera årskurser i samma klass.
Jaha.
För att det är så få elever.
Ja.
Nå, men...
Då bodde du i Skarpnäck. Och hur fick du tag på Tyresö Radio?
Ja, det var just det här att jag letade efter P1 på bandet. Och där låg ju...
91,4.
Ja,
91,4.
Ja, precis.
92,4 i P1.
Ja. Och då så hörde jag Radio Tyresö och det var någonting som angick mig eftersom jag från början på 50-talet har varit i Trollbäcken i torpet Lilla Själsätra.
Det kommer till det. Vad tyckte du om Tyresö Radio då?
Ja, jag sitter ju här nu med dig, Åke. Det är ju svaret på den frågan. Det är klart att det var roligt att höra.
Mm.
Eftersom jag som sagt varit då i, haft kontakt med Tyresö under min barndom och uppväxt.
Tack vare Lilla Själsätra.
Ja.
Vad är Själsätra? Jag vet ungefär vad det är. Ja. Men väldigt många lyssnare har ingen aning om att det finns ett område i Tyresö som heter Själsätra.
Ja, om man då utgår ifrån Trollbäckens IP, idrottsplatsen.
Det vet man.
Därifrån så går Själsätra vägen i 90 graders vinkel med Kärrvägen som gör genomfartsleden genom Trollbäcken.
Bortåt Långsjön eller?
Ja, precis. Och där utefter den vägen ligger torpet Lilla Själsätra, tror jag att det står.
Det var ett ensamt torp under markis Lagerens tid.
Och det var långt tidigare.
Ja.
Det är från 17... Nu ska jag inte säga alltså när. Men ni som har en karta som det finns bland annat på biblioteket, tror jag.
Ja.
Över Tyresö slotts ägare. Där hittar man torpet Lilla Själsätra.
Jaha.
Och den är väl från någon gång på 1700-talet har jag för mig.
På vad sätt har du fått närhet till Lilla Själsätra?
Ja, Pappa och mamma köpte det i början av 1950-talet. Av 50-talet.
Då var det ganska ensamt där, va? Det var inte
mycket. Nej.
Jo, det... Trollbäcken var bebyggd, ja.
Där var det alltså, dels var det sommarstugor.
Mm.
Men det var också fastboende. Närmaste grannen, det var Gustafssons. Och Sven Gustafsson var kommunalkamrer eller något
och
sånt.
Det minns jag.
Ja.
Jag tror jag har intervjuat honom rent av.
Ja, det tror jag, det hoppas jag du har. För han borde ha haft mycket att berätta. Och jag var, där hade vi min lekkamrat Inga-Britt. Som jag har försökt att hitta.
Inga-Britt Gustafsson?
Ja.
Jaha.
Men så Inga-Britt, om du hör det här så blir jag jätteglad om du ringer.
Till Danny Tirén.
Ja, finns i telefonkatalogen.
Men du bodde i Björkhagen.
Ja.
Var torpet Lilla Skelsätra ert sommarhus där?
Ja, det var sommarstället.
Så du fick åka bil eller kanske sitta på cykel som liten flicka när föräldrarna åkte till torpet?
Ja. Det var cykel bakpå.
Ja.
Vår bror Matti, som ju också kom att stanna kvar i Tyresö och har varit slöjdlärare här.
Ja.
Och sen så kunde man börja cykla själv så småningom och ifrån Björkhagen. Och var det inte cykelväder, då tog man bussen från Björkhagen in till Skanstull. Och därifrån gick vändelsebussarna.
Jaha.
Och så steg man av på Södergården och gick därifrån.
Södergården, ja. Hade torpet några moderna faciliteter? Säg inte att du är van vid utedass.
Jo, men det här var ju, vi åkte ju till landet. Ja. Så det var ju inte konstigt att det var utedass.
Det var det?
Ja, visst. Jaha. Det var det. Men jag funderar på om vi hade vatten inne. Nej, pumpen var ju där nere vid jordkällaren.
Ja.
Så det tror jag att Matti, min bror, som flyttade in där som nygift med Gunn Posa 1958. Han renoverade och lät dra in vatten, men utedasset var kvar.
När var han?
Han flyttade in 58 och sedan bodde de där till 1960.
Matti Posa, varför hette han inte Tirén som du var?
Han kom till vår familj, han var först och kom som krigsbarn.
Ja, en av dem var 40 000.
Ja, precis.
Finska. Jag hade en lillebror som var finländare från Kemi.
Ja, Matti var från... Ja. Nu har jag tappat bort
namnet. Ja, spelar ingen roll.
Nej. Pieksämäki.
Vad sa du?
Pieksämäki, mitt i Finland.
Pieksämäki? Jag har aldrig hört talas om.
Ja.
Det är en liten by, va?
Nej, det är en stad.
Är det en stad? Det är Pieksämäki. Det var pieksigt, ja.
Det som var roligt med det var faktiskt att Matti hade en god vän ifrån sin tid på slöjdseminariet som hette Lasse Sjöholm, som flyttade in, köpte Tyra Petterssons hus som också ligger alldeles bredvid torpet. Och Lasse Sjöholm träffade Lollo, som visade sig vara kusin till Matt. Så liten är världen.
Lollo, hon är finländska.
Hon var kusin, hon kom också som krigsbarn.
Och stannade.
Ja, visst. Ja. Så liten är världen.
Ja.
Ja. Men där i Skälsötra så fanns ju också ett trädgårdsmästare Lind.
Jaha.
Ja.
Okej.
Så att det var många som bodde året runt också där.
Det lär ha förekommit något ras, otäckt ras i trakten av torpet.
Ja, och det var ju därför jag ringde dig.
Ja.
För att jag passerar den här korsningen, första korsningen efter Södergården när man går Kärrvägen.
Ja.
Och jag har ett minne av en artikel mest.
Ja.
Om att det skulle ha varit något bygge de höll på med och grävde där i korsningen för vägen. Någonting de skulle ner djupt.
Ja.
Och min pappa kom en morgon på väg till sitt arbete som sjukhuspräst på Södersjukhuset.
Oj, du är prästdotter.
Ja, det är jag. Mm. Mm. Och lärardotter. Mamma var småskollärare i Björkhagen.
Ja. Och?
Och i alla fall så var det då att de just hade fått upp en man som hade legat begravd under den här sanden.
Ja.
Ja.
Hur var det med honom då?
Ja, han var ju alltså livlös som jag förstår. Ja. Det här är ju väldigt... Ja. Jag önskar att jag får veta mer om det här. Att det är någon som kan berätta.
Din pappa var ju präst, han var inte läkare. Vad kunde han göra?
Jo, men de hade just på Södersjukhuset hade personalen fått lära sig mun-mot-mun-metoden.
Det var ganska som ny, var ny då.
Ja.
Det var 50-talet.
Ja, det var det. Och... pappa använde den och mannen klarade sig.
Han klickade till.
Ja, ja. Men som sagt, det här är bara ett minne som jag inte riktigt vet. Så det var därför jag ringde till dig, för jag tänkte att du kanske hade hört talas om det.
Jag tror kanske jag har gjort det, men jag har gjort så många tusen halvtimmes intervjuer så... det har hjärnan blir halare med åren, eller har nog halkat bort. Om någon lyssnare känner till det här kan de väl ringa till dig, Dagny Tirén, eller till mig, Åke Sandin, och berätta om det.
Jo, och det var väl inte så att jag tänkte att du skulle komma ihåg, för jag har ju lyssnat och vet att du har. Utan just det här att jag tror jag sa att kan man inte efterlysa på något vis?
Ja, nu har vi efterlyst
det. Nu har vi ju gjort det.
Är det någon som känner till raset i Själsätra någon gång på 50-talet? Var det?
Ja.
Så, pappa prästen, han var ju präst på Södersjukhuset, sa du?
Jo.
Och där hade han lärt sig mun mot mun-metoden.
Jo, just. De hade personalen hade fått lära sig den.
Hur var det att växa upp som prästdotter?
Ja, min pappa var den bästa präst jag känner. Alltså, så det var inte alltid lätt att vara barn.
Sa du det medan han levde?
Ja, det talade jag om för honom.
Höll han inte dig i strama tyglar?
Nej, mamma var nog den som var... mer för strama tyglar. Mamma från Tornedalen.
Var hon lästadian?
Nej, men farmor hennes var lästadian och hon var mycket med sin farmor.
Ja. Och lästadianerna, de får ju inte ens tapeter eller bilder.
Jag tror att det är väl som med väldigt mycket så finns det olika grader, eller hur?
Ja.
Jag tror det.
Mm.
Ja. Men det var något jag tänkte på.
Var mamma ifrån då? Pappa, var var han ifrån?
Pappa var född i Boden.
Oj!
Ja. Men min farfar jobbade vid järnvägen på SJ.
Mm.
Och jobbade i Kiruna i början av 1900-talet.
Det var ju rallartiden där.
Ja, och det var gruvan i Kiruna. Så att det var ju därför också det kom järnväg till Narvik. Och då var det ju, så har vi lyckan, jag och mina bröder, att ha en stuga, eller släkten kan man säga, för att vi alla ska ju använda den så mycket som möjligt. Stugan ligger i Abisko.
Har ni en stuga uppe i Abisko?
Ja. Och det var anledningen
att... 100 mil dit, va?
Ja, det är nog 100... Det står... 1508 kilometer står det på...
150?
Ja, precis. 1508, jag kommer ihåg det.
Ja.
vid turiststationen eller Abisko Östra.
Jaha.
Ja, från Stockholm.
Du har bott i norra Norrland och verkat som lärare där i 30 år. Men då har ju ingen norrländsk dialekt alls.
Nej.
Det är Björkhagen och Tyresö som har påverkat.
Ja, jag lät nog lite annorlunda när jag flyttade tillbaka då 98. Mm. Det tror jag. Men nu har jag Och jag har alltid betraktats som, min dialekt har alltid varit stockholmska. Mm.
Även vad hände botten med torpet Lilla Skälsätra när ni hade använt det som sommarstuga?
Ja, vi hade använt det som sommarstuga. Och 56, då var det ju Ungernkrisen.
Ja.
Och då så var det en familj som kom som flyktingar från Ungern som bodde i torpet.
Jaha.
Ja.
Jaha.
Så,
och sedan då?
Och sedan kom Matti och Gun 58 och de bodde där till 1960.
Din finländske bror?
Ja, min bror. Ja. Som, visst. Mm. Och sedan så var det då, vi var där, vi hade alltid midsommar och mamma där på.
Så ni ägde fortfarande?
Ja, pappa ägde ju torp. Ja. Pappa använde det mycket. Det var hans oas faktiskt, just när han kopplade av. Och jag har hört utav flera Skälsätrabor som har bott där längre tid att torpet kallades för prästgården.
Jaha.
Ja. Och det var ju grund, det har aldrig varit en prästgård. Nej, men för att pappa hade det då.
Prästen bodde
där. Ja, precis.
Det var ju bra.
Ja, det är lite roligt.
Vad är det nu då?
Och nu, 99 dog pappa, 91 år gammal. Mamma dog långt tidigare.
Ja.
Och då har jag då 4 bröder. Och jag hade ju just kommit tillbaka till Stockholm och torpet var viktigt för mig.
Aha.
Men, och det blev så att ingen utav bröderna ville vara med om att behålla torpet.
Mm.
Och min dotter var då sambo med sin Stefan.
Aha.
Min dotter Jenny. Och jag sa till Jenny att jag vet inte vad som händer sen, men jag släpper inte torpet utan jag löser ut bröderna.
Ja, och du gjorde du?
Nej, då svarade Jenny att, men vet du mamma, att Stefan och jag har talat om att vi skulle kunna renovera och bo där.
Jaha.
Och då
är
var
Stefan
jag
en händig pojke?
Ja, det är han. Ja. Definitivt. Ja. Och det var inte bara händig.
Ja,
nej. Han har varit med sin pappa på byggen sedan innan han kunde gå.
Jaha.
Ja. Och dessutom så var det en pappa som har varit behjälplig, inte bara med sina händer utan med allt annat.
De bor där nu alltså?
De bor där nu. Det roliga var när Jenny sa att de skulle kunna bo där, då var jag tillbaka i min barndoms avstånd från Björkhagen och till Trollbäcken. Det var långt på den tiden. Så jag sa, ja men är inte det långt bort? Och då skrattade Jenny och sa att mamma, du ska få åka med mig så ska du få se hur mycket längre bort
en
man kan bo.
Kvart ifrån Björkhagen med bil.
Ja.
Men numera är ju alltså torpet modernt, va?
Alltså,
det är inte något utedass kvar?
Nej, det är det inte. De har rustat. Först renoverade de gamla torpet. Och det var verkligen ett projekt som jag är så glad, så tacksam och så, jag är stolt måste jag säga, över Jenny, hennes man och med det jobb de har gjort och tillsammans med Stefans pappa.
Men Tirén, var bor du själv någonstans? Det har jag frågat om, det har jag glömt.
Ja, jag flyttade då till Skarpnäck först. Ja. Men jag visste att när jag går i pension, då ska jag bo i Skälsätra. Och jag ska bo på Liljegränd.
Varför Liljegränd?
Därför att det ligger alltså en tvär gränd kan man säga, för det är ingen gata, till Skälsätravägen. Högst upp på berget, när man åkt upp för båda backarna, eller gått upp för båda backarna från IP.
Där
finns det ett litet bostadsrättsområde.
Jaha.
Bostadsrättsföreningen Liljan.
Jaha.
Och där visste jag att där ska jag bo.
Är det småhus eller fler?
Det är lägenheter.
Jaha.
Bostadsrätter. Ja.
Det vet inte jag.
Men det är många som inte känner till det.
Jag har varit överallt i Tyresö och utanför Tyresö och åkt i Tyresö. Men Liljegränd har jag inte någon minne av.
Nej, och det är för att det är bara vi som bor där. Och om man behöver frakta någonting som man kör in. Annars så kör man inte in på Liljegränd.
Det var en återvändsgränd alltså.
Ja, det är det.
Närheten av Långsjön, nej.
Närmare Barnsjövägen går ju direkt ner till Barnsjön. Ja, och min lägenhet ligger precis ovanför Barnsjövägen.
Har du fin utsikt där uppe på?
Ja, fin utsikt.
Jaha.
Ja.
Hur många våningar är det på husen?
Det är alltså, jag bor på markplan.
Jaha.
Ja, och sedan så har jag grannen, min goda granne, som bor. Hon har en egen ingång, hon har en trapp inne i sin lägenhet. Nu gör jag reklam här för...
Tvåvåningshus alltså?
Ja, tvåvånings.
Och då reklam?
Jag har reklam för bostadsrättsföreningen Lilja, men det behövs ju inte, det är populärt.
Jaha.
Och så har jag så att det är fyra lägenheter och jag har då tre goda grannar och andra när mitt emot överallt.
Ja,
det är trivsamt. Och så nedförsbacke då till min dotter Jenny.
Torpet är nära, alltså ja, det gamla torpet.
Det är bara nedförsbacke och kurva ner.
Som är renoverat.
Ja, och där har jag då Jenny och Stefan och mina fyra barnbarn.
Så de har en gratis barnvakt nära sig då?
Mormor och farmor och farfar och morfar är aldrig barnvakter. Ja. Barnvakter var jag när jag var ung.
Ja, då var.
Då fick jag betalt.
Alltså, får du inte betalt?
Jo, flera gånger om. Flera gånger om. Mm. För det finns ingenting som gör mig så gott.
Nej.
Som att få vara med dem.
Ja. Jaha. Jag är nyfiken på det där med att vara prästdotter. Jag kanske har fördomar mot präster och tänker att de barna får inte göra vad andra barn gör och så vidare. Har du idrottat till exempel?
Ja, det har jag. Jag får med att det finns ett uttryck, någonting prästbarn är värst. Har inte du hört det?
Ja.
men vi var inte värst. Och idrottat säger du. Och i Björkhagen, där är vi generationer som har haft idrottslärare. Och vi som var lagda åt det hållet, vi uppskattade dem. Och det var nog inte lika roligt om man inte tyckte om idrott.
Var det någon gren som du favoriserade?
Ja, det blev. Vi fick ju lära oss orientera.
Orientera?
Ja.
Är det så mycket skog kring Björkhagen så det går...
Hela Nackareservatet. Jaha. Du kan gå genom skogen ifrån Björkhagen. Sörmlandsleden, den går ju förbi här väldigt nära.
Ja.
Man går genom skogen i princip hela vägen.
Ja.
Så du kan fortsätta långt.
Så du har sprungit ensam genom skog och myrar?
Nej, men vi började och mina tre äldre bröder, Matti, vår fosterbror, han var scout. Och han tog oss ut i skogen.
Mm.
Och pappa likaväl. De gångerna han hade tid. Men Matti var den som tog med oss ut. I Björkhagen då.
Tävlar du i orientering?
Och sedan så blev det naturligt då att mina bröder började med orientering.
Ja.
Och det gjorde jag också.
Tävlade?
Har tävlat. Ja. Först i skolmästerskap och skol-DM. Och sen så gick jag med i den gamla fina klubben Gåterna. Som nu inte finns utan en sammanslagning utav Skarpnäcks OL fortsättning på Gåterna.
Gåterna, vad fanns de? Fanns de i...
Det var här på Söder.
Jaha.
Ja, söder om Söder.
Ja.
Och jag sprang mitt första skol... Ja, men från 1960. Mm. Och nu är det ju faktiskt 2015 och jag tävlar fortfarande.
Gör du?
Ja.
Oj.
Ja, och jag är inte ovanlig på det viset. Det finns, jag är ju bara 69. Det finns de som är äldre än så. Det var en fantastisk intervju med Rune Haraldsson från Norrköping. Han är väl 90 eller 95 tror jag.
Och ut och springer i skogen.
Ja, vi säger springer, oavsett vilket tempo vi har. Jag har fått reumatism, så jag har lite andra förutsättningar nu. Men jag säger att jag springer orientering. Men det är en bra sport att hålla igång, både hjärnan och kroppen.
Hjärnan måste vara med hela tiden.
Och om man säger just skogen har ju betydelse som en lisa för själen.
Är det?
Ja. Det är, för en del så är ju skogen hotfull eller liksom det är farligt. Men jag är så tacksam att jag har fått med mig det här. Att skogen, där har jag ro. Det är dit jag söker mig när jag behöver ro. När jag behöver vila.
Eller, ja. Min pappa var orienterare. Han la upp orienteringsbanor också. Och jag fick ju ofta följa med honom. Och det var ju skogarna där uppe i Höga kusten. Det var
det är tuff terräng. Det är tuff terräng. Men det har vi ju här också i Södertörn.
Ja,
och det finns ju utmärkt verksamhet ifrån Alby där Söders Tyresö orienteringsklubb håller till.
Alby här i här, Tyresö?
Ja, visst. Och det är
vilka väl, håller till där, sa du?
Söders OL, eller Söders Tyresö heter de väl, tror jag. Och där man kan komma på torsdag dit. Och där finns det alltid människor då på torsdag kväll från
sex. Men folksamlingarna på midsommarafton vid slottet, är det inte någon ny?
Jo, men det är orienteringsklubben här i Tyresö som
anordnar.
Ja, som står för det. Ja. Visst. Okay. Men den står dessutom för väldigt fina kartor och verksamhet här.
Jaha.
Så jag gör reklam för det fast jag själv springer för Okoravinen. Vi håller till mitt emot Hellasgården, så det kan jag ju också säga. Det är också fin verksamhet. För övrigt blev vi bästa ungdomsklubb, orienteringsklubben Ravinen, just igår. Så var det final.
Igår, det var i början av oktober.
Ja, just precis.
Var det final då?
Då var det final på en, men för att få så många ungdomar som möjligt. Att man verkligen satsar på att ungdomar ska få komma ut i skogen, barn och ungdomar. Så har Stockholms orienteringsförbund då startat den här. Så att det blir en tävling mellan klubbarna. Att både rekrytera och behålla sina ungdomar.
Men det finns ju många idrotter som ungdomar framförallt tycker är mycket, mycket häftigare. Fotboll, ishockey och allt möjligt.
Ja, det spelar inte så stor roll vad man gör. Bara man gör någonting, tror jag. I alla fall när det gäller idrott. Men fördelen med orientering, det är ju att man lär sig att ta vara på sig själv.
Ja.
Faktiskt.
Man är ensam i skogen då.
Ja, jag menar, det är inte så att någon kommer och med en isblåsa och lägger på min fot om jag har stukat foten.
Utan
jag får väl se till att ta mig tillbaka till mål med den där foten. Och jag tror att det är bra. Jag har nog en filosofi om att det är bra att göra sina vägval. Det gör man i orientering. Och det gör du ju i livet också.
Vägval.
Ja, du ser, du kanske har ett mål och du vet, som orienterare så står jag här vid starten och jag ska första kontrollen, jag ska dit. Och då ska jag välja.
Jag är så fantasilös, gubbe.
Jo, så men i livet.
Jag gör inte många vägval.
Ja, men jag har nog gjort val i livet också. Tagit ställning till vilken väg jag ska gå.
Och då är vi inne på pappa prästen. Vad har du för tro, ideologi då?
Jag tänker på min konfirmationspräst i Markuskyrkan i Björkhagen.
Ja.
Han heter Torsten Vangård.
Ja.
Och jag var bekymrad därför att jag var en engagerad konfirmand. Och då skulle man ju vara på högmässan varje söndag en period. Och jag sprang i orientering.
Ja.
Och då sa Torsten Vangård till mig att om Dagny är ute i Guds fria natur så är det en väl så god högmässa som att komma till kyrkan.
Ja, det var en fint slutord. Dagny, ja. Tyrén. Går du i högmässan någonting idag?
Det händer att jag gör det. Men jag tar nu ofta Tyresö kyrkas kvällsgudstjänst.
Jaha.
Är det ibland.
Ja. Ja. Tack ska du ha, Dagny. Det har blivit en halvtimme redan.
Ja,
så visst. Så fort går det.
Det gör det. Tack själv, Åke.